Den kristna tron har ju bland annat en personlighetsutvecklande aspekt. Man förändras av att vara kristen. Och det ligger ju ett underbart perspektiv i det. Att få mogna. Att få bli den man är skapad att vara. Att få uppleva att man är inte en kemisk slump. En sorts kosmisk molekylhög. Utan att man blir införsatt i ett sammanhang där det finns någon som har tänkt lite större än man kan tänka själv. Det är härligt. Och det är ju också någonting som man som kristen sträcker sig efter. Att få del av den mognad och den personlighetsutveckling som ligger i den, vad ska vi säga, den möjligheten att man har en Gud över sig i himlen. Och Jesus lär oss att bedja Fader vår. Det betyder ju alltså att Gud som vår far, han är minst lika intresserad av att fostra oss till mognad som vi är med våra barn. Vi vill ju inte göra våra egna barn till osjälvständiga robotar, till förskrämda med hän som sitter och huttrar i ett hörn. Då tycker vi att vi har misslyckats och måste själva gå i terapi för att få någon rätsida på våra skuldkänslor. Utan vi vill ju att våra barn ska mogna till både vishet och förstånd och handlingskraft. Det vill ju Gud med oss också. Han är vår far. Och det är ju härligt att komma in i ett sådant sammanhang där det finns ett sådant perspektiv. Där så att säga personlighetsutveckling och mognad inte handlar om att lyfta sig i håret. Utan att istället i samspelet med honom som har perspektivet och tankarna få uppleva vad det vill säga att mogna som människa. Och när vi nu har ett ashram med lite speciell tonvikt på det här med själavård och att komma rätt i sitt eget liv, så är det ju klart att då vill vi ju gärna komma in just på de här spörsmålen. Man kan ju tala om mycket annat när det gäller kristen tro, men det ligger ju nära till hands att vi kommer in på de här frågorna. Frågan är ju då, hur gör Gud för att få oss att mogna? Vi vet ju lite grann om hur vi gör med våra barn. Det brukar ju heta så här att innan jag fick barn så hade jag 6 principer för barnuppfostran, men nu har jag 6 barn och inga principer. Men Gud kanske är ett nummer större också på den punkten, så att han kanske har sina principer kvar, om jag får säga det så. Frågan är kanske bara, vad går de ut på? Hur tänker Gud och hur handlar han med oss? Hur ska vi så att säga ställa oss inför honom för att på bästa möjliga sätt ta emot hans impulser till mognad? Ja, vi tänker ju kanske lätt på 10 Guds bud. Du skall och du skall inte. Och på fromt fackspråk så kallar vi det ju för lagen där. Att Gud ger en samling förhållningsorder. Lev så här, lev inte så här. Gör så, gör inte så. Så det gör ju vi med våra barn också ibland. Vi säger till barnen, lägg inte handen på spisen vad du gör. Det är inte säkert du har någon hand efteråt. Och det kan ju låta som ett förbud. Men ett förbud kan man ju också ge av omtanke om sina barn. Det kan finnas bud och det kan finnas förbud. Nu är det ju så här att när vi säger till våra barn att gå inte så nära det där stupet. Du ser det där stupet där borta som stupar rakt ner i sjön. Du får inte gå närmare än 50 meter. Ja, säger man det till sina barn så är det ju nästan bergis. De måste minst gå 49 meter ifrån. Man kan inte fostra sina barn bara med bud och förbud. Det finns någonting i oss som gärna vill få testa, vill få pröva, vill få kliva över gränser. Och vi ska läsa lite grann i Nya testamentet om just det här med lagen. Det låter lite kanske lite svårt, men jag ska försöka göra det gripbart och fattbart. Om vi nu börjar i Romarbrevet kapitel 7. Vi har ju redan presenterat oss för varann och sagt att somliga är gamla i gården och andra är nyare. Vi tar det här ifrån början. I Romarbrevet 7 så skriver Paulus så här, 9:e versen. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ja, du vet, så fort vi kallar någonting för synd så blir det ju extra lockande. Och alla som ska marknadsföra olika läbbigheter, de vill ju gärna få använda ordet synd, för då vet man att det kommer mycket folk. Och det där är ju någonting som finns i oss. Att när Gud ger, så att säga, trafikregler för skapelsen och för våra liv, så vaknar det en mäktig kraft inom oss. Ja, så har Gud sagt att man inte får göra så där. Ja, men då måste vi testa. Då måste vi stå på huvudet i det. Det finns ingen återvändo. Det finns hos oss alla en önskan efter att markera en sorts självständighet gentemot Gud. Har Gud sagt att vi inte ska göra, så vaknar en väldig kraft att vi måste göra. Och ska vi se det här med din och min mognad ifrån Guds utsiktspunkt, så är det alltså inte för Gud så enkelt så att han bara kan säga: lev så, gör så, var så där, var inte så där. Därför att i det ögonblick Gud säger hur vi ska leva, och i det ögonblick han säger hur vi inte ska leva, så vaknade hos oss en önskan att göra tvärtom. Och i vårt samhälle och i vår tid så gör man ju ofta så här, att när den där upprorsmekanismen vaknar, så säger man: ja, men då tar vi bort förbudet då, tills det nästan inte blir några förbud kvar. Jag är gammal nog att minnas att när jag gick i skolan så fick elever som gick i skolan, de fick inte röka. Det var strängt förbjudet ända upp i gymnasiet, ända till studentexamen, man fick inte röka. Ertappades man på stan med en cigarett i näven, så fick man svåra anmärkningar och nedsatt ordningsbetyg eller någonting sånt där. Det var förfärliga markeringar. Sen visste ju alla om att det röktes förfärligt ändå, fast i smyg. Och då tyckte man det, att då tar vi bort rökförbudet, för det stimulerar ju bara till rökning. Och så tog man bort rökförbudet och så rökte alla ännu mer. Det är svårt att fostra med enbart bud och förbud. Det vaknar ett uppror. Och då säger vi så här, ja men vi fostrar bara med kärlek. Vi ska älska våra barn så till en grad så de aldrig går och köper sig en cigarett. Och det vet vi också hur det går. Det har vi ju testat nu i 20 år. Och lungcancer är en av de cancerformer som utvecklas snabbast. Alltså får det bli någon sorts blandekonomi på något sätt. Man kan inte... Förbudet måste ju finnas, men man måste säga det är farligt det här. Du ska icke. Och samtidigt kan man ju inte säga det som en vad ska vi säga, militär. Utan det måste ju sägas med kärlek. Och Jesus undervisar oss lite grann om det där. Vi ska gå till Matteus femte kapitel, vers 17. För Guds 10 bud och allt vad i övrigt som stod i lagen, det gavs ju till Israels folk. Så där en 1,5 årtusende före Kristus. Och så säger nu Jesus om sin uppgift så här, Matteus 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdes och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Jesus talar om att lagen, som är ett uttryck för Guds vilja och som egentligen är Guds bruksanvisning till livet. Där Gud talar om att det finns vissa sätt att leva som står under hans sanktion och som fungerar, medan det finns andra sätt att leva som inte fungerar. Man kommer fortare och längre om man åker på höger sida av vägen än om man envisas med att köra på vänster sida. Kör man på vänster sida så smäller det därför att man bryter trafikreglerna. Och så här är det ju. Gud har gett lagen för att tala om för oss att kör vi efter den så funkar det mycket bättre än om vi försöker bryta den. Men problemet är alltså, det finns en kraft hos oss som säger, jaså, man får inte köra på vänster sida. Va? Här sägs det att man ska köra på höger sida, men jag kör väl som jag vill. Tror jag det att jag ska köra på vänster sida? Det är ju min rättighet. Här ska inte någon gud komma och tala om för mig vad jag ska göra. Jesus säger, jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan jag har kommit för att uppfylla den. Jag har kommit för att göra någonting så att det här ska fungera. Och problemet sitter ju inte i lagen, utan den sitter i oss. Den sitter i detta att vi omedelbart ska köra på vänster sida om Gud säger vi ska köra på höger. Jesus säger, jag har kommit för att det här ska bringas i funktion. Jag har kommit för att det här ska bli möjligt. Alltså kör inte Gud med den här varianten att ja, han ger lagen och så säger han hur han vill att det ska vara. Och så finner han att inte en kotte lever efter det här, utan det verkar tvärtom som alla blir stimulerade till att göra tvärtom. Då säger inte Gud, ja men okej, vi stryker alltihopa då, så får ni köra på vilken sida ni vill. Nej, det gör han inte. När han säger, det gick inte med bara en tillsägelse. Det gick inte med att jag bara förklarade för er hur livet fungerar. Det måste till något annat dessutom. Okej, säger Jesus, nu är jag här för att detta som ytterligare behövs också ska bli en verklighet. Jesus säger att den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, ska räknas som den minsta i himmelriket. Jag har ibland tänkt så här att det kommer att bli slagsmål om de sista platserna. Det är jag ganska övertygad om. För så mycket som vi har strukit och härjat och rivit ut ur Bibeln, det kommer att bli trångt längst ner i himlen. Det är jag helt säker på. Jag får väl hoppas att vi inte ses någonstans i kön. Ja. Utan Jesus säger, jag har kommit för att uppfylla. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och om man tittar på det där grekiska ordet, för Bibeln är ju, Nya Testamentet är ju översatt från grekiska, så står där ett väldigt finurligt ord som är översatt med uppfylla. Det betyder egentligen att fullborda och att fullkomna, att göra någonting färdigt, avslutat, klart och helt. Jag har kommit för att göra färdigt lagen. Jag har kommit för att göra lagen sådan så att den fungerar. Jag ska göra någonting så att Guds bud inte blir någonting som uppväcker människans uppror, utan så att Guds bud blir någonting som människan både vill och kan leva efter. Vi ska gå tillbaka till Romarbrevet. Till det 13:e kapitlet. Och läsa verserna 9 och 10 där. Ja, vi kan ta 8 också. 8, 9 och 10. Stå inte i skuld till någon utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte bryta ett äktenskap, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet, du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Här har vi samma ord, fullhet igen. Jesus säger, jag har kommit för att fullborda, fullkomna lagen. Och så säger nu Paulus så här, kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Vad är det som gör att när Gud liksom talar om hur han vill ha det, när han till exempel säger, du ska inte ha begär, du ska inte titta för mycket på din nästas hustru, så vaknar det omedelbart en kraft som vill titta lite extra. Och så vidare. Vad är det som gör att det blir så där? Jo, det är brist på kärlek. Ty om kärleken var den alena rådande kraften i våra liv, om kärleken var det som drev oss och bestämde våra handlingar, så var vi framme, så att säga. Gud vill fostra oss till att bli kärleksmänniskor, osjälviska, utgivande människor, för vilka omgivningen betyder lika mycket som de själva. Det är lagen i dess fullhet. Den här protesten som nu vaknar, när Gud säger liksom hur det ska vara, när han anger sin bruksanvisning för livet. Det beror egentligen på att det saknas kärlek. Talar man om för en människa som inte har kärlek hur han ska leva i kärlek, så vaknar en protest. För kärleken är livsfarlig. Bokstavligt talat. I en ond värld är kärleken alltid riskabel. Om vi tänker oss ett ungt älskande par, eller rättare sagt ett par där han älskar henne, men hon älskar bara honom så där lagom. Han älskar henne mycket mer än hon älskar honom. Vem är i överläge och vem är i underläge? Jo, det är han som älskar mest. Han är automatiskt sårbarast. Han är stor automatiskt förnedringen närmast. Hon som inte älskar så mycket kan ju en vacker dag rycka på axlarna och gå sin väg. För hon älskar ju inte lika mycket som han. Kärleken är alltid sårbar. När du blir en kärleksmänniska så lever du ju rättfärdigt. Och en människa som lever i kärlek och rättfärdighet i en egoistisk värld blir ju omedelbart utnyttjad. Ja, det var en dum idiot den där. Den ska vi försöka att slå mynt av så gott det går. Den ska vi utnyttja. Ja. Så vi antar att du har blivit en riktig kärleksmänniska. Du kommer mycket snart att upptäcka att det blir mängder av människor som vill utnyttja dig. Du ska väl ställa upp för här, du är ju kristen. Ja, okej, du ställer upp. Och ställer upp och ställer upp. Och så småningom så orkar du inte längre. Vad ska du göra då? Ja, du får välja på att sluta och ställa upp. Men då har du ju klivit ut ur kärlekens sammanhang. Istället får du säga till dem som utnyttjar dig att de utnyttjar dig. Och då slår de ihjäl dig istället. För det var så det gick för Jesus, och så går det för dig och mig också. Först kommer utnyttjandet, och sedan när man börjar påtala ni utnyttjar mig, så kommer fiendskap. Det är kärlekens öde i en egoistisk värld. Därför är kärlek något som vi önskar att få. Men vi vill inte ha så mycket så det börjar rinna över kanten. Vi ska börja ge ut. Därför att då börjar det livsfarliga. Man vill bli älskad. Men man vill älska så där lagom. Därför att älskar man för mycket så kommer man i underläge. Ändå säger Jesus, jag har kommit för att fullkomna lagen, att göra Guds vilja så tydlig och levande i människornas liv så att de blir kärleksmänniskor. Ty den som älskar behöver man inte tala om för vad som är rättfärdigt, vad som är rätt och riktigt. Han vill få göra det som är rätt alldeles spontant. Om vi går till Gamla testamentet så finns där ett väldigt fint uttryck för det här. Profeten Jeremia i det 31 kapitlet. Profeten Jeremia, kapitel 31. Jeremia får där lov att profetera om Jesu verk, Jesu försoningsverk. Cirka 600 år innan det inträffade. Vi ska läsa från 31 till 34 versen. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag du jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land, det förbund med mig som de bröt fast jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ene brodern den andra, och säga lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Här står det talat om att Gud vill skriva sin lag i våra hjärtan. Och det betyder ju alltså att han vill på något sätt få förvandla oss så att vi får en glädje i att göra det som är rätt istället för att faktiskt ha en glädje i att göra tvärtom. Det är ju det som är problemet med lagen. När Gud uttrycker sin vilja så får vi en besynnerlig glädje i att göra rakt motsatt. Nå, Gud kan ju inte springa efter och liksom ändra på sin vilja. Har han en gång bestämt sig för vad som är gott och vad som är rätt? Har han en gång liksom formulerat, ska vi säga, kärlekens trafikregler? Så kan de ju inte ändras. Sanningen kan ju inte se ut hur som helst. Men då måste det hända någonting med oss. Så att sanningen inte får oss att göra tvärtom utan faktiskt får oss att göra så som det var tänkt ifrån början. Att handla på ett riktigt sätt i förhållande till sanningen. Jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva det. Då ska det inte mer behöva undervisa den andre. Inte den ene brodern den andra och säga lär känna Herren. Här ligger tydligen en väldig hemlighet. Så länge vi på något sätt inte har Guds lag skriven i våra hjärtan. När vår lust och glädje egentligen står till något annat än det Gud i all kärlek vill rekommendera oss. Alltså när det heter så här att ja, kristen kan man ju inte bli, då får man inte lov att göra det och man får inte lov att göra detta. Och det är ju ett förfärligt tråkigt liv. Ja visst, Gud talar om hur man ska leva för att det ska liksom fungera. Och vi säger att det måste ju vara förfärligt tråkigt. Det måste vara ett helt annat liv som känns roligt och häftigt och bra. Så länge den kraften finns i våra liv så känner vi inte Herren. Vi vet inte vem Gud är. Och det är ju egentligen därför vi reagerar så. Vi tänker så här att ja, Gud, han kommer här nu med saxen och ska klippa bort allt som är roligt ur ens liv. Och sen sitter man som någon sorts allmän tråkmåns i ett hörn och gnisslar tänder resten av tillvaron. Och sen ska man sitta på ett moln och spela harpan i. Uff, det har jag ingen lust till. Ja visst, vi känner ju inte Gud. En sån bild av Gud som ligger bakom ett sånt resonemang. Vi misstänker omedelbart. Gud kommer och säger hur det ska vara. Ah, det där det kan ju inte vara givet i någon sorts omtanke. Utan det är väl bara i någon sorts allmänt försök att terrorisera oss. Säger människor. Han missunnar oss allt som är roligt. Ja visst. Vi känner inte Gud. Vi förstår inte att Gud mycket bättre än vi vet vad som fungerar och inte fungerar. Men när Herren kommer och lägger sin lag i våra hjärtan så gör han det genom att vi så att säga får lära känna honom. Vi får en förståelse för att Gud kommer nu inte med en massa försök att göra ens liv så maximalt tråkigt och beskuret och hopplöst och omöjligt som det går. Utan han har samma omsorg om oss som vi har om våra barn. Eller rättare sagt mycket mer. Och när vi på det sättet lär känna Gud, förstår vem han är och accepterar att ha honom till Gud, och då också får en glädje i att leva det liv som han vill undervisa oss om och göra möjligt för oss, då blir hans lag så att säga inlagd i våra hjärtan. Och det märkliga inträffar ju då är lagen inget tvång. Jag vill det ju själv. Jag har förstått att detta är ju givet av omtanke. Det finns en väldig kärlek bakom. Då är det inte så att jag hela tiden går som en hund och rycker i kopplet. Och liksom upplever att jag nästan stryps av att jag hela tiden ska iväg åt olika håll. Utan jag ska inte säga att jag går fot, för det låter ju väldigt disciplinerat och så här. Men på något sätt, jag kan leva ett liv som inte hela tiden handlar om att försöka tänja marginalerna så mycket som möjligt. Hur långt kan jag gå utan att hamna i helvetet? Det är ju inte det som är min stora fråga. Utan istället så är min längtan efter... Min längtan blir istället att leva ett riktigt liv. Att leva ett liv som så att säga stämmer med tillvarons förutsättningar. Ett konstruktivt liv. Och när Jesus nu säger att han har kommit för att fullkomna lagen. Nu ska vi läsa några intressanta texter i det nya testamentet. Vi ska gå till Kolosserbrevet, till det andra kapitlet. Där ska vi läsa 13 till och med 15 verserna. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte den för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Ja, det här är ju komplicerade ord. Men det Paulus vill säga oss här, det är att när Jesus spikades fast på korset, så spikades det fast ett skuldebrev som belastade oss med lagkrav. Därför så länge som vi önskar leva på ett annat sätt än det Gud vill, så länge är lagen som en förbannelse över oss. Lagen fungerar då som ett sorts Guds krav, kan vi säga. Du, så fort du börjar bryta mot trafikreglerna, så ställer du ju inte bara till ohägn för dig själv utan också för din omgivning. Om alla andra kör på höger sida och du kör på vänster, så är det antagligen inte bara dig man får bära ut till sist. Utan det kan ju hända att du hinner meja ner ganska många på vägen. Det kan ju bli en frontalkrock där många omkommer. Och Gud ställer alltså, länge som vi är på upprorstagen så ställer Gud fram sin lag som ett krav över människan. Gud är för den skull inte en krävande Gud. Men när vi inte vill ha med hans vilja att göra, då blir lagen över oss som ett krav. Och när vi bryter emot lagen, när vi bryter mot Guds vilja, så hamnar vi under en växande skuld. En skuld som inte bara är en känsla utan som är någonting mer. Och någonting som till sist får hela livet att bäcka ihop. Tills man en vacker dag, kanske i djupet av en kris, frågar, finns det inget annat sätt att leva? Jo, det gör det. Det finns det som var konstruerat från början. Hur kommer jag in i det? Och när jag då ska komma in i det, då måste ju skulden lyftas bort. Det var ju den som fick det där andra underbart roliga livet som det såg ut. Det var ju den som fick det att kapsejsa. När vi skulle egotrippa i alla riktningar så samlade vi till sist så många problem över oss så det gick inte längre. Och till sist kastade vi in handduken och sa till Gud att nu får det bli som du vill. Okej, säger Gud, jag kommer med min gamla lag här. Den gäller fortfarande. Men nu ska jag göra så att du inte finner din stora glädje att göra tvärtom, utan så att du finner din stora glädje i att göra som jag har sagt. Det första jag måste göra då är att lyfta bort skulden ifrån dig. Och nu när du inte längre hela tiden försöker att göra tvärtom, när du inte längre har din glädje i det, då behöver jag heller inte låta lagen vara som ett krav ifrån min sida över ditt liv. Utan då kan jag låta, så att säga, min vilja, säger Gud, byta ansikte. Lagen förvandlas från att vara ett krav över våra liv till att bli ett erbjudande. Och det är hemligheten med det kristna livet. Att lagen finns där, men i ny gestalt. Skuldebrevet är fastspikat. Men lagen är skriven i våra hjärtan. Inte nu som ett tvång, utan som en underbar möjlighet. Ty Gud säger att när vi vill det han vill, då sänder han sin ande till oss. Och uppfyller oss alltså med sig själv, så att vi spontant ska börja kunna leva det liv som vi annars varken vill eller kan. Kärlekens liv. Och då blir lagen ett erbjudande. Då kan man sätta sig ner och läsa lagen ett varv till. Och tänka så här. Inte tänka så här längre att, ja, detta är vad Gud kräver av mig. Det är ju inte klokt. Hur kan man kräva så mycket? Utan man läser istället och tänker så här. Tänk att Gud vill göra detta möjligt för mig. Och då blir det ju alltså betydligt lättare. Och vi kan ta en väldigt enkel och banal liten liknelse för det här, så att du ska förstå vad jag talar om. Vi antar att du cyklar västerut, men det blåser ifrån väster. Och du har sån motvind. Åh, det är så tungt, det är så jobbigt, det är så slitsamt. Och det blåser full storm. 20 sekundmeter och du trampar och svettas och strävar och gnor. Och så rätt vad det är så kommer du på tanken att du kan vända på hojen och cykla öst. Istället får du medvind 20 sekundmeter. Det går mycket lättare. Du, när du är på väg, så att säga, mot Guds vilja, då kommer lagen som en motvind över ditt liv. Men så en vacker dag så tröttnar du på att hela tiden försöka att sträva mot tillvarons förutsättningar. Och mot den som har skapat hela tillvaron. Och så vänder du på hojen och säger jag vill åka åt andra hållet. Visst, härligt. Oj, man behöver nästan inte trampa. Det är, man skulle kunna hissa ett litet segel och bara segla iväg. Det är samma vind. Men i ena fallet upplevs det som en motvind. Och i andra fallet är det en medvind. Gud har inte ändrat sig. Men vi har bytt riktning. Och det gör susen. Vi är inte på väg västerut, vi är på väg österut. Och vi har vinden i ryggen. Mycket lättare att cykla. Om vi går tillbaka till Matteus 5 kapitel. Som vi läste förut. Så säger alltså Jesus att han har kommit inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Att fullborda den, göra den så att den fungerar i våra liv. Och det betyder alltså två saker. Våra hjärtan måste förvandlas så att vi får vår lust i det som är rätt. Och så ska lagen förvandlas så att säga vår skuld lyfts ut. Lagen är inte ett krav längre utan ett erbjudande. Det är inte en motvind utan en medvind. Det handlar egentligen om att få oss att vända 180 grader. Och då, de av er som har nya bibelöversättningen, ni ser att där står en rätt så bra rubrik efter 20 versen. Där står Jesus skärper lagens bud. Förut så stod det så här, vi kan ju till exempel läsa 27 versen och framåt. Ni har hört att det blev sagt, du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Ja, det här är ju inte någon allmän amputationslära. Förstås. Det är bara det att Jesus vill för det första tala om för oss att konsekvenserna av att man leker med synden är väldigt allvarliga. Precis på samma sätt som vi måste i körskolan tala om för folk att det är farligt att köra på vänster sida. Och Jesus tar här en drastisk bild. Han säger att är din hand dig till förförelse, så är det faktiskt bättre att vara utan den. Därmed ska vi inte tro att vi genom att riva ut ögon och öron och hugga av händer och ben och till sist man bara blir som någon sorts allmän tors och måste ligga i hjärt-lungmaskin, att man på det sättet kan lösa problemet. Men det intressanta här är ju att Jesus skärper lagens bud. Och det beror på att när lagen gavs till människor som liksom inte ville ha lagen, då kunde det inte fungera. Lagen väckte ju bara protesterna. Fick ju bara människorna att tycka, jasså, jag får inte göra det. Och jag får inte göra detta. Och jasså, du ska komma och säga något om grannens hustru här. Vad skulle inte jag? Men när allt det där ett passerat stadium, då går det liksom att höja nivån på det hela. När människan får sin lust i att göra det Gud vill, och Gud då också kan stärka den lusten genom att ge en kraft till att göra det som är rätt, då kan man så att säga höja nivån. Det här är en rättfärdighet som fungerar så mycket bättre. När vi alltså har kommit till den punkten att vi har fått överträda Guds vilja ett antal gånger och se att det faktiskt inte var så roligt som vi trodde. Och få upptäcka att det får oanade konsekvenser för hela vårt liv. Då infinner sig en önskan att istället leva efter skapelsens förutsättningar. Efter den Guds vilja som har skapat allt. Och då kommer Gud och ger en kraft till det livet som är rätt. Förut ville han bara stjäla kraften ifrån oss för att vi inte skulle köra ihjäl oss. Men nu vill han ge kraft så att det ska funka. Motvind och medvind. Men det är fortfarande samma lag. Det tycker jag är så finurligt. Först var lagen en motvind som bara blev som ett hinder. Sen blev lagen som en medvind och det rullar. Och i och med att det gör det så kan man så att säga höja nivån. Ty nu är Guds vilja ett erbjudande. Jag behöver inte tänka inför Guds vilja så här att ja, det är vad Gud kräver av mig och jag måste uppfylla detta till punkt och pricka. Utan jag kan istället läsa om Guds vilja både i gamla och nya testament och tänka, detta är vad Gud vill hjälpa mig till. Nu samarbetar vi här. Nu ska det bli ett underbart liv. Därför nu är jag inte på kollisionskurs med honom som har skapat hela tillvaron. Utan nu har jag vinden i ryggen. Nu ska vi komma långt. Nu ska det kunna hända saker. Nu är jag på rätt väg. Och då upplever man inte längre Gud som krävande. Jag ska skriva min lag i deras hjärtan, säger Herren genom Jeremia. Och de ska lära känna mig. Ja visst. När jag får min glädje i att leva rätt, då öppnar jag sig till att lära känna Gud. Och då kommer hela skriften att liksom undervisa mig om vem Gud är. Och jag kan lämna bakom mig alla krävande gudsföreställningar och tänka att ja, Gud kräver det och han kräver detta. Och han kräver att jag ska föra minst 10 människor till tro per år. Och han kräver vittnesbörd och han kräver böner och han kräver allt möjligt. Nej, han kräver ingenting. Han vill ge dig en lust i att göra det som är rätt. Han har skrinlagt sina krav. Därför att du inte är på kollisionskurs med honom. Hela hans vilja är nu en medvind och inte en motvind. Och man lever efter så att säga de förutsättningar som är inlagda i skapelsen. På samma sätt som man inte ständigt håller på och testar tyngdlagen livet ut. Och slår sig med blåmärken och frakturer och allt möjligt elände. Utan så småningom så inser man tyngdlagen. Ja visst, den finns där. Men jag behöver inte hålla på och överträda den ständigt och jämt. Jag hoppar inte ut genom fönstret varenda dag. Så kan man också komma till den klarheten att Gud har lagt in också, vad ska vi säga, moraliska principer i själva skapelsen. Hans vilja råder över allt. Vi är fria att överträda hans vilja. Och att testa och se, det går inte. Men när vi vill leva efter det så är det inte ett krav. Utan då kommer Herren med sin kraft och gör det till en möjlighet istället. Vi ska sluta de här övningarna för ikväll med att gå till Romarbrevets 8:e kapitel. Och där ska vi läsa svåra verser. Som säkert innehåller väldigt mycket som ingen av oss riktigt förstår sig på. Men lite grann kan man i alla fall få ut. Man kan få ut mycket. 8:e kapitlet, vi ska läsa de 4 första verserna. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Det lagen inte kunde göra, säger nu Paulus. Så länge det föreföll oändligt mycket roligare att leva ett annat liv än det Gud ville, så kunde inte lagen föra oss in i rätt liv. Det vaknar en kraft i människan som får en tvingande förmåga att göra tvärtom. Så det räckte alltså inte med instruktion till människan. Att bara tala om människan. Lev den här sortens liv, det funkar. Det vet jag, Gud, för jag har själv gjort alltihopa. Nej, det räcker inte. Ju mer man informerar människor om riskerna med AIDS, desto mer stiger priset på kondomfria samlag på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Ty när man talar om vad som är rätt, så vaknar tvånget att göra tvärtom. Och människor som varit ute och informerat om droger på skolor och så vidare vet att somliga låter sig varnas, men andra blir ju jätteintresserade. De måste prova. Därför att nu har det varit en kille här och informerat om att av LSD så får man nojan och hoppar ut genom fönster. Det måste vi testa. Lagen kom till korta därför att det fanns någonting i oss som gjorde att det inte funkade. Bara information skapar inte rättfärdighet. I andra versen talar Paulus om att den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. När Gud i lagen uttrycker sin vilja, så stimulerar det till synd. Märkligt nog. Och därför fungerar lagen som till en början, som någonting som väcker synden, väcker upproret, väcker lusten att testa. Och så samlar man skuld och besvikelse över sig. Nu finns det ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. När domen är avlyftad, då har så att säga till sist vår längtan efter ett annat sorts liv fått dö. Man kan säga till Gud, jag vill det du vill. Hjälp mig nu bara så det blir möjligt. Ja, den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus. Det är Guds lag, det är samma vilja. Men nu är det en livets andes lag, som det står i gamla översättningen. Alltså att den heliga ande gör lagen möjlig för oss. Nu kommer den kraft som gör det möjligt. Och som befriar oss ifrån tvånget att göra tvärtom. Och hemligheten i allt det här, det är det som står i slutet på tredje versen. Att när Jesus dog, så dömdes upprorskraften i människan. Någon gång får man kanske uppleva det här, att man har stretat iväg på egna vägar för att testa sin egen form av liv. Och så liksom faller det livet i spillror. Ibland i en kris, ibland bara att man tycker allt sammans är meningslöst. Eller ibland i att man fastnar i olika missbruk eller olika former av elände som man tycker att nej, det här var ju inte livet. Det faller en dom över vår längtan efter ett annat liv än det liv som Gud en gång har skapat oss för. Och den domen, den fick sin kraft när Jesus dog. Han dömde synden i människan. Då kan vi ställa oss fram inför Gud och säga: Herre, lär mig nu att leva på rätt sätt. Ja visst, säger Gud. Du vet, det är min gamla vanliga lag, den som du hela tiden har gjort allt du kunde för att bryta mot. Nu ska jag hjälpa dig att leva efter den. Då blir det inte syndens och dödens lag längre, utan det blir livets andes lag. Det ska bli möjligt för dig. Och du kan få leva med tillvarons förutsättningar och inte mot dem. Och du ska upptäcka att det leder till en mognad, en personlighetsutveckling av ett helt annat slag än det du sysslat med förut. Nu ska vi be tillsammans. Herre, det är egentligen bara dumt att försöka leva mot tillvarons förutsättningar. Vi försöker inte ständigt bryta mot de fysiska naturlagarna. Men vi försöker kanske bryta mot de förutsättningar för livet på det moraliska planet och på det på rättfärdighetsplanet som du har lagt in i skapelsen och som är din vilja som du har uttryckt i din lag. Då upplever vi dig som en krävande Gud. Vi tycker att du kräver en massa saker av oss. Lär oss, Herre, att förhålla oss till dig på ett sådant sätt att vi får vinden i ryggen. Så att vi istället får en glädje i att leva så som du har skapat oss för att leva. Så att din vilja kan bli ett erbjudande, en underbar möjlighet över tillvaron istället för ett omöjligt krav. Vi ber att du ska fördjupa det här perspektivet under dagarna som vi har framför oss. Så att vi får mera bekant oss med vad tillvaron inrymmer för förutsättningar. Vad som har möjligheterna för sig och vad som inte har möjligheter för sig. Och hjälp att vi får förstå det här så att vi kan leva och mogna. Inte mot tillvaron utan med den. Inte mot dig själv, utan med dig själv. Amen.